Spelsnack avsnitt 558. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå, Jimmy.
Och Amanda.
God dagens.
Som var så redo på att säga ja för att jag sa Oliver först. Jag såg, du bara öppnade munnen. Jag var där för bitter.
Jag var ju inte redo att säga mitt namn för att Oliver var först.
Nej, men du förstår vad jag menar.
Eller säga mitt namn.
Jag såg att du presenterade. Jag såg att din mun öppnade, så jag bara, Oliver.
Men man måste vara redo, man kan ju inte sitta här och sova.
Ja, man vet aldrig. Nu är det extra på tårna. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt det.
Lika på tårna.
lika på tårna. Jag ska presentera det så det här hela efter. Här har vi lika på tårna, Amanda.
Ja, så länge det inte är liktårna bara.
Nej, uff. På liktår, då tänker jag typ att man har samlat på tår i en burk. Man kunde typ vara på en hylla i en sån galen vetenskapsmans kontor.
Alltså liktårna är ju äckligt i sig.
Ja, men så här. Vi ska inte fastna på en diskussion om liktår. Men det som har hänt i veckan, och det här har ju alla väntat på med spänning, det är ju det att du har ju faktiskt gjort din Call of Duty-debut.
Är det verkligen någonting man väntar på spänning för? Ja,
varenda människa i podden som lyssnar på den här podden har väntat. Nej, de bara...
I podden är bara tre pers då.
Eller? Ja, vi har väntat. Nej, jag är inte på tårna idag, kan vi säga. Men du har gjort din CoD-debut.
Ja, jag trodde aldrig jag skulle ta orden i min mun. Jag har spelat Call of Duty.
Och inte i recensionssammanträffande heller.
Alltså, nej. Det här var ju bara för att jag såg att ni andra spelade så himla mycket, och så kände jag mig kanske lite utanför.
Hon bara, det här hände med Horizon. Får det hända igen?
Nej, men jag kände liksom att jag vill också vara med.
Ja.
Det var liksom någonting också med det här när du sa att men det känns som den gamla goda tiden. Och då kände jag liksom så här, men jag vill också tillhöra den gamla goda tiden. Jag vill liksom inte vara typ framtiden.
Du vill vara liksom lite så här typ använd trasa. Som man tittar på lite med kärleksfullt. Bara, ah, det var bättre förr, men kanske inte.
Ja, men det är precis som vardagen.
Mm, ja, kanske det. Det lät väldigt så här, vardagen som Call of Duty. Skräp.
Nej, jag menar vardagen som i vårt liv.
Ja, jo, men precis. så att det är inte världens lättaste grej att typ hoppa in i COD.
Nej, det får man väl ändå säga. Alltså, det var ju betydligt lättare när vi till exempel spelade Back 4 Blood. Eller Back 4 Bone, som det också heter i vissa kretsar. Och då var det liksom att vi mötte... liksom...
Vilka kretsar då?
Oliver missat det här.
Ja.
Jimmy råkade säga Back 4 Bone en gång.
Okay.
Och jag tyckte att det var väldigt roligt, för att det var liksom ett spel samma år, tror jag, som då hette Backbone, men som har bytt namn sedan dess.
Just det.
Och därför blev det lite krångligt i Jimmys hjärna där ett tag, så därför kallar jag det Back 4 Bone. Men då var det liksom att vi mötte ju karaktärer i spelet som inte styrs liksom av faktiska människor. Och här blir det ju att den lilla detaljen gör väldigt mycket, i synnerhet om man liksom inte är en person som har pysslat så himla mycket med första persons skjutare, och dessutom liksom inte gjort det i ett flerspelarläge. Det jag har spelat mest, liksom om vi säger i tävlingssammanhang eller liknande, det är ju faktiskt Fall Guys, och det är ju någonting helt annorlunda, en helt annan vinkel. Det är liksom en helt annan kamera, helt annan styrning, helt annan fysik. Det är liksom så stor skillnad. Och här är det dels den faktorn att man ska skjuta, vilket jag är otroligt dålig på, men har blivit bättre på. Och
skjuta
dels
kan du göra.
Så...
Det är mer siktandet.
Ja, det får man väl ändå säga.
Ja. Förlåt, jag bara dryger mig här.
Jimmy kom ju in som Zorro innan i vardagsrummet, och så sa han liksom att men du kan ju faktiskt spela Call of Duty själv om du vill spela med andra som... Och så blev det liksom en sån här konstig liten paus däremellan, och jag bara fyllde i sådana som är lika dåliga som jag.
Det jag sa var så här, att du kan ju spela med sådana som är i din nivå, men då tänkte inte jag liksom nivå skillmässigt utan levelmässigt, vilket gör att för problemet när vi spelar allihopa vi och ni som har typ prestigeat fem gånger redan, är att då hamnar man ju med folk som också typ har prestigeat fem gånger redan. För det märker jag ju, för jag är ju nog den som har spelat minst av förutom Amanda då, men liksom av de vi spelar med, så är jag nog den som har spelat minst. Och när jag spelar själv, då får jag möta med folk betydligt mindre skill level än när jag spelar tillsammans med oss.
Mm, det är gött för att jag får hårdare motstånd när jag spelar själv än när jag spelar med er.
Ja, för att jag var typ så här, jag bara jävla, jag är liksom långt ner i scoreboarden. Alltså, jag är inte på toppen i vårt kompisgäng utan jag ligger liksom mitten eller längre ner. Och jag bara, fan, jag har tappat stinget där med online shooters. Alltså, jag är inte lika bra som jag brukar vara. Så spelar jag själv etta hela tiden. Jag bara, ja, okej, det är inte det det beror på helt och hållet.
Nej, men alltså, vi ska ju säga ändå att jag har gjort framsteg. De första gångerna så var det ju lite extra läskigt och jag liksom försökte ju smyga runt varje hörn. Och det var ju en match när du satt och skrattade åt mig, Jimmy, för att jag liksom satt i någon form av blomrabatt och sen så kom det en person förbi som jag mer eller mindre råkade skjuta i ren panik. Men det gick ju bra ändå. Men det har ju ändå blivit ganska stor utveckling, tycker jag. Jag tror att det var kanske i lördags när vi började spela. Då hade jag ju haft kanske 30 stycken elimineringar eller någonting sånt. Och nu är det ju nästan det tiodubbla i alla fall.
Mm.
Så det växer ju ganska så snabbt, får man väl ändå säga. Och jag tycker att en väsentlig del i det hela, det är liksom att våga dö. Det låter ju jättefånigt, men jag känner liksom att man måste liksom våga ta risker för att bli lite bättre. Och nu säger jag liksom inte att jag gjort några massiva framsteg, men jag känner liksom ändå att jag vågar lite mer, jag testar lite mer och är liksom inte lika återhållsam och feg. Sen är jag kanske inte den spelaren som är mest framåt, men det är ju bara för att jag är liksom inte lika skicklig som ni andra. Jag har liksom inte lika mycket erfarenhet inom genren, eller naturligtvis inte inom spelserien, i och med att jag inte har spelat den alls tidigare. Så jag känner liksom att jag blir successivt bättre. Nu har jag liksom spelat en vecka ungefär.
Ja, för det började med att du fick liksom typ någon kill per match, och nu var det senast, du var det typ 13 kills eller något du hade någon match?
Ja, 10 tror jag fortfarande mitt max, men
jag tror det var 13.
Var det?
Mm, jag tror det var 13 i någon match vi körde.
Det är en jävla skillnad jämfört med en eller två liksom.
Jo, och, men precis.
Och det du säger,
de första
om
matcherna
att
så hade jag 0,5 i snitt, tror jag.
Ja, och det du säger om att liksom våga dö, det stämmer rätt bra, tror jag, för att eller det handlar om att vara okej okay med att jag kommer dö, liksom. Du vet, det, jag kommer dö, och det gör vi ju allihopa. Jag tror att det bästa sättet att bli bra eller bättre på det är liksom att sätta sig i situationer där du behöver vara bättre. För att man kan ju liksom bara gömma sig någonstans och liksom bara vänta där tills matchen är slut, men då har man liksom inte fått så mycket erfarenhet heller.
Nej, men precis. Och visst, jag sätter mig ibland på lite ställen bara för att liksom få lite nyanser i spelandet. Bara för att man liksom känner att ja, men här kanske jag kan sitta en liten stund och få några svin som tar sig förbi eller försöker liksom kanske anfalla någon annan spelare eller liknande. Men samtidigt känner jag ändå att jag vågar lite mer liksom kasta mig ut, om man säger så. Det är liksom inte smyga runt varje hörn. Och det blir lite mer dynamiskt, känner jag ändå, för varje gång.
Mm. Ja, och det är inte lätt. Alltså, så här, det här är en spelserie som fick sin liksom riktiga stora liksom push med första Modern Warfare. Det släpptes 2007. Och det finns alltså folk som har spelat sedan 2007 den här typen av spel. Och Call of Duty, vilket gör att man har, alltså, folk har liksom nästan 20 års försprång. Mm. På att liksom det här tankesättet. För
och
att
inte,
även om det här
inte bara specifikt i Call of Duty heller, utan också bara i hela den genren. För att det var ganska begränsad erfarenhet av första persons skjutare. Och sen har vi liksom ett spel, för man tänker typ ett spel som hade varit betydligt lättare, tror jag, att liksom komma in i för någon som inte har mycket erfarenhet av första persons skjutare, är ju typ Overwatch. Men här har vi COD, alltså det går ju så jävla snabbt. Särskilt i detta Call of Duty också. Jämfört med tidigare spel. För att nu är det att man sprintar konstant. Man har så här tactical sprints. Och man har dolphin dives. Och man har slides. Och medans man skjuter igenom alla de här rörelserna. Liksom man omnidirectional sprinting. Och, alltså det är det som gör typ att en bana som Nuketown. Som har en väldigt lång historia. Av att liksom vara typ den mest populära kartan i, de här, i Black Ops-serien. Blir ju liksom nästan helt på tok för galen nu när man rör sig dubbelt så snabbt än vad man gjorde när den banan först kom.
Den var ju betydligt roligare när vi spelade själva ett gäng. Vi var ju 7 stycken, så vi kunde ju liksom inte söka i grupp för att spela mot andra, utan vi gjorde liksom en specialare där vi hittade på lite egna regler. Man fick liksom inte använda skjutvapen till exempel, eller så körde vi alla mot en eller liknande. Men vi hade ju på Nuketown till exempel och på Babylon, om inte jag missminner mig, att man skulle springa runt och jaga varandra med knivar bara, och sen så fick man kasta yxa. Det var liksom de två, plus att man naturligtvis fick gasa folk.
Ja, som Oliver någon jävel
gärna inte gjorde.
100% Gustav.
Ja, precis.
Du tror det?
Ja, definitivt.
Ja, men Gustav är en lurig rackare. Men jag tror liksom att just de här rökgranaterna gjorde ju ännu mer galet. Men hela den biten med att alltså springa runt och våga ta närkontakt hjälpte också en hel del och liksom gjorde att man vågade gå in nära. Och visst, nu spelade vi liksom bara som 7 vänner liksom som höll på med galenskapen, men jag tyckte att det var jätteroligt.
Ja, man dog inte direkt.
Nej, men exakt. Alltså, jag tror att jag hade alltså min högsta eliminering liksom i mängd som jag tog ut under de runderna när vi spelade med bara kniven. Att, då fick man liksom möjlighet att vara lite tokig också, naturligtvis. Men det var ändå väldigt roligt att, liksom, att testa på sådana saker också. Men Nuketown där funkade ju betydligt bättre i det sammanhanget. För att när vi spelar mot andra spelare, då blir det liksom att då sitter det några as och väntar på att man ska spåna i ens egna område, och så knäpper de en typ mer eller mindre direkt. Och det blir liksom lite tradigt, lite sömnigt efter ett tag. Då finns det andra banor som är betydligt bättre, känner jag. Alltså, Payback är en bana som jag tycker är väldigt rolig. För det känns som att det finns liksom många vägar runt. Det är liksom både inne i huset men också sidohusen.
Mindre banor också.
Vägarna runt. Ja, men precis. Den är inte jättestor, men den är heller liksom inte trång på något sätt.
Mm.
Det är ändå högt tempo, men det känns liksom inte som att så fort man kommer liksom tillbaka i spelet så blir man knäpp på näsan. Jag tror att det var nog den banan jag fastnade vid först och mest. Sen så tycker jag ändå att Babylon är väl kanske en av de banorna som jag har lärt mig bäst. Kanske?
Mm. Ja, Babylon tycker jag är kul. Jag gillar Babylon, jag gillar också Payback. Jag tycker om de två nya banorna som kom när det var, om det var förra veckan kanske.
Det var fredags, tror jag.
Ja. Jag har hört, liksom, jag har läst folk säga att banorna i Black Ops 6 är konsistent rätt dåliga, men jag tycker att de är rätt kul.
Men jag tror lite också vilken position man kommer ifrån där, för att
jag
har också hört många säga typ att jag blir spankillad. Liksom. Jag spanar bredvid den som nyss dödade mig, så blir dödad 3 gånger av samma person. Liksom. Och jag förstår det ur ett tävlingsinriktat perspektiv, men jag tycker att det är så jäkla kul bara just nu.
Mm.
Även på de där kaosiga banorna, för att rätt som det är, ja visst, du kan spana framför några där massa gånger, men det kan ju också hända dig till exempel. Mm. Så jag förstår kritiken, men i det här läget så jag känner inte riktigt att jag bryr mig. Då tycker jag nästan de sämre banorna är de som är större, där typ sniper ställer sig någonstans.
Jag tror att det hade bekommit mig mer om det hade varit så att jag hade spelat själv. För det första så hade jag förmodligen inte spelat själv, med tanke på att det här är en spelserie som jag aldrig trodde att jag inte skulle röra med tång. Men i och med att vi spelar tillsammans så är det kanske det som är den främsta underhållningen.
Lättillgängligt också. För att det har varit på Game Pass. Så liksom ingen av er har behövt betala 900 spänn för att joina in on the fun liksom.
Hade det här inte varit på Game Pass, då hade vi inte suttit alla och spelat.
Nej.
Du hade spelat kanske, Oliver. Och Adam.
Ja, men inte lika mycket som jag har gjort.
Nej, men det är för att vi alla har spelat.
Precis, för att det har ju blivit så mycket roligare, helt enkelt för att det är för första gången sedan liksom 2009. Så man har suttit liksom varje kväll i alltså minst 4-5 pers tillsammans och spelat.
Och jag kan inte ens komma ihåg senast det liksom har hänt att vi ens har spelat något spel. Så många. Alltså det är nästan typ 10 år sedan.
Ja, det var länge sedan. Så det har verkligen varit en så här flashback till när livet var mindre komplicerat.
Under 360-tiden var det ju ofta att vi satt många och spelade.
Ja.
Men liksom sen dess, liksom Xbox One och PlayStation 4, det var typ du och jag, Oliver, mestadels, oh, som har spelat tillsammans. Och sen de PS5 och Xbox Series-konsolerna kom så har ju knappt du och jag spelat tillsammans heller.
Nej.
Men det blir ju så när man är vuxen och har kanske lite mer på gång och kanske är väldigt trött på kvällen och liknande. Men nu när det ändå känns som att det här har varit så lättillgängligt och att så många faktiskt har tagit vara på det, då har det ju varit betydligt liksom lättare att bara skutta in i en match. Och personligen så känner jag de här senaste veckorna att jag har varit väldigt trött i huvudet och liksom inte orkat fokusera på något spel som är kanske lite mer invecklat berättelsemässigt, eller man behöver liksom kanske hänga med på ett annat sätt i andra taktiska delar. Och då har det känts väldigt skönt för mig att liksom kunna släppa typ skolan som har varit väldigt intensiv. Jag har liksom blivit korvstoppad med information om Unity och olika scripts och liknande, och försökte liksom lära mig att navigera i den motorn, och det är någonting som kanske inte kommer så jättenaturligt för mig, och det har gjort liksom att kapaciteten i hjärnan har varit väldigt begränsad, och att sätta sig och spela Call of Duty då har varit väldigt frigörande, för att jag har liksom inte orkat så mycket mer. Och då har man liksom fått många plus på det mentala kontot på en och samma gång. Dels har man fått spela, vilket man tycker är jätteroligt naturligtvis. Dels har man fått umgås med kompisar, också oerhört trevligt. Och sedan så har man ändå liksom inte behövt anstränga sig allt för mycket på köpet. Så att man liksom kunnat spara lite energi på det och liksom inte känna att man bara liksom sitter och kollar på en skärm i en halv evighet. För jag känner att ibland så kan det bli så om jag är riktigt trött, att det finns ett spel som jag verkligen vill spela, och sen så pausar jag för ofta och bara liksom sitter och kollar på vidderna mer eller mindre, liksom ut över horisonten.
Ja.
Jag har ju startat Ghost of Tsushima till exempel, vilket jag tycker är superspännande, och det känns ju jättebra. Men samtidigt så har jag varit bara trött.
Amanda, du måste spela Ghost of Tsushima.
Ja. Jo, men det gör jag också. Jag har spelat den 8-9 timmar eller någonting sånt.
Okej, okay, bara snabbt. Vad tycker du om det? Bara för att jag är nyfiken.
Alltså, jag tycker att det känns jättebra på alla sätt och vis. Jag tycker striderna är väldigt följsamma. Berättelsen känns ändå liksom intressant. Och jag tycker att hela inramningen är väldigt genuin. Mm. Det känns liksom som att spelet är påkostat. Det är liksom väl utforskat i de ämnen som man vill beröra och är liksom i tidsåldern, och jag uppskattar liksom hantverket på alla sätt och vis. Sen så vet jag att många liksom har sagt också att det är liksom inte som andra öppen världsspel, men jag känner på något sätt att men det är mer eller mindre som andra öppen världsspel, liksom med att det finns de här olika fiendelägren till exempel, och det finns ändå den här lite pluppigheten, även att den kanske inte är lika uppenbar till exempel i UI och så. Men,
men det var ju
jag tycker ändå liksom att hantverket är ju otroligt bra. Och det hjälper ju mycket, för att det känns ändå som att man är investerad i berättelsen, i de karaktärerna som man möter och i Jin Sakais resa liksom hela vägen igenom.
Ja, men det var som jag sa när vi pratade om det sist, att liksom för du, jag tror att du hade fått för dig att vara liksom lite mer ostyrt som typ Breath of the Wild eller...
Jo, men precis. Det är liksom den uppfattningen jag har fått av när andra har pratat om det, liksom att men det är så fritt och man kan gå åt vilket håll som helst, men jag tycker ändå att det är rätt skönt att man kan inte bara gå åt vilket håll som helst. Det kan man ju i vilket öppen världsspel som helst egentligen, men att det liksom finns de här tydliga platserna eller personerna som man ska eftersöka.
Ja, precis.
För annars hade jag verkligen inte orkat med det just nu.
Och det jag sa var ju liksom att alltså, det är precis lika pluppigt som något eller annat sådana här spel. Det är bara att de plupparna är betydligt mer elegant presenterade för dig. Liksom att allting dyker inte upp på kartan direkt när du tar upp den. Och istället för en stor ful waypoint så har du liksom vinden som navigerar dig. Så det är liksom... Det är mer stilistiskt. Och,
jo, men det är det absolut.
På ett väldigt
det var väldigt sätt. Roligt för att jag satt på en ljud- och musikföreläsning, om det var i måndags kanske, eller om det var i tisdags. Och den läraren som var en av de två som höll i föreläsningen nämnde just Ghost of Tsushima och liksom hur ljud till exempel presenteras eller hur vinden leder spelaren och sånt. Och det var väldigt rolig timing när han liksom frågade då, vilka har spelat det här spelet? Jag bara, i lördags började jag spela det. Ja, så det var en ganska kul timing där.
Så, precis, och typ de här fåglarna som dyker upp och så leder de dig till en point of interest. Så att liksom, jag känner att man får ändå göra mycket av upptäckandet själv, även om liksom allting är väldigt liksom specifikt utplacerat. Men det är liksom, det finns eleganta, snygga lösningar som dels då vinden som visar vägen, men också saker som fåglarna, som istället för att du ska liksom, okej, nu markerar jag den här pluppen på kartan så går jag dit och fixar det. Så är det liksom att medan du har gjort någonting annat så har du liksom uppmärksammat en fågel och bara, och så blir det liksom en del av din resa.
Jo, men exakt.
Men vi ska inte...
jag gillar det än så länge. Ja. Det kommer nog ta lite tid innan jag tar mig igenom det helt. Så vidare liksom inte min spelenergi går upp lite mer på topp. Men som jag sa tidigare, det har varit väldigt skönt att kunna varva det med Call of Duty. Något jag inte heller trodde att jag någonsin skulle säga.
Vad känner du då, Jimmy? Alltså, när var det senast du hade så här kul i ett Call of Duty förut?
2009.
Ja, det var Modern Warfare
2. Det är sen Modern Warfare 2. Jag har inte kommit in i ett Call of Duty multiplayer på det sättet. Vi försökte ju Modern Warfare 3. Mötte varenda äckel som var bra på det på loading. Kommer du ihåg det? När det var nytt.
Ja.
Vi mötte samma människor som var på loading som var så här superduktiga och spelade typ varje kväll hardcore. De var skit. Alltså, det var verkligen bajs. Och banorna var inte bra. Och jag har ju aldrig spelat Black Ops. Serien liksom 1, 2 har jag inte spelat. Första var 4 och då var det typ bara Warzone och sådana grejer.
Ja.
Föregången till Warzone som vi spelade mest. Men det var liksom Infinite Warfare, tyckte inte speciellt mycket om i multiplayer. Inte heller Advanced Warfare. Modern Warfare Remastered var nice, men det spelade vi inte heller så mycket.
Vi spelade en del, men det var också liksom, det här känns rätt gammalt också liksom.
Ja, men det var
liksom en kul nostalgitripp i princip.
Mm. Och Modern Warfare 2 spelade ingenting multiplayer då?
Det senaste.
Hade ja.
Nej, för Modern Warfare 2 Remastern var ju bara kampanjen, så jag tror det var den du menar.
Nej, och hade Modern Warfare 2 Remastern haft multiplayer och Spec Ops, då hade jag ju lätt spelat det.
Jag misstänker att det inte inkluderas helt enkelt för att de var rädda för att det här kommer ju äta upp all uppmärksamhet från det andra, liksom det nya Call of Duty vi släpper det här året eller whatever.
Ja, de kunde ha släppt Modern Warfare 2 Remastern och skitit i att släppa det årets Call of Duty.
Jag kommer inte ihåg vilket år det kom.
Men var inte det när Modern Warfare 2, alltså det riktiga, eller det nya Modern Warfare 2 kom ut? Eller var det...
Nej, det var lite tidigare, men ja, jag minns inte, skitsamma. Men...
Ja.
Ja, nej, alltså jag...
Men för att det...
Jag har ju sagt, alltså jag är ju riktigt uppslukad av det här spelet, och som sagt, jag har ju spelat Call of Duty varje år sen COD 4, förutom Vanguard, det hoppade jag över. Och Modern Warfare 3.
Spelade du även Ghost?
Jag spelade Ghost, ja.
Okay.
Det var ju launch-spel till PS4 och Xbox One.
Hur kom du säga att du hoppade över Vanguard just?
För att det kom ut och det fick ganska ljumna betyg.
Vad handlade det om?
Det var andra världskriget igen.
Ja, det var... Okej. Okay.
Så det var Sledgehammer. Och de gick ifrån COD World War II, som jag ändå tyckte var kul.
Jag mixade dem med varandra. Jag bara, var det World War... Okej, nej.
Nej. Men Call of Duty-serien brukar ändå få liksom rätt bra betyg varje år. Det är liksom, det är aldrig så att de får bara 10 och 10, men ändå liksom stabila siffror. Och Vanguard var liksom första gången som jag kände, okej, nu började liksom folk inte lika imponerade längre. Och sen kom Modern Warfare 3. Och det spelade jag inte på release, För att jag bara, alltså, det här spelet är ju typ helt ofärdigt. Kom året efter Modern Warfare 2 var så liksom uppenbart ihophastat. Så att det spelade jag först när det dök upp på Game Pass året efter.
Och det är typ multiplayer-banor som de har gjort kampanj av. Var det inte så?
Jag spelar inte multiplayer i trean, jag spelar bara kampanjen, så jag kan inte säga ifall det är så. Kampanjen är liksom i stora delar av kampanjen är bara liksom att de släpper de släpper dig i en stor bana och så bara, uppdraget är förstör de här tre anti-air-kanonerna i princip. Och så får du liksom göra din egen väg och så hittar du typ scorestreaks och speciella vapen på vägen. Och det känns så oinspirerat och tråkigt.
Men det är fan synd att de inte liksom, för att även om inte jag gillade Modern Warfare 2, alltså det nya, speciellt mycket, så känns det ändå tråkigt att den liksom då nya trilogin inte fick något värdigt avslut.
Jag tror det kommer ett Modern Warfare 4.
Så fort, alltså med Modern Warfare 3 är inte det liksom fortsättningen på storyn?
Jo, det är. Och då, det är då de introducerar Makarov igen.
Var inte han med i tvåan också?
Nej.
Fick man inte höra honom i slutet?
Jo, man fick höra om honom i slutet. Men han var ju liksom inte en drivande antagonist i spel. Så då, det var ju typ som så här, Joker's calling card i slutet av Batman Begins. Liksom. Där är vad vi står inför nästa spel. Liksom. Och så kom han och jag bara, han är ganska intimidating antar jag. Och så, men kampanjen är bara så halvfärdig och trist. Men jag tog mig igenom det bara för att jag bara ville se liksom rent storymässigt vart det hamnar. Och det är ju som sagt inte ett jättestort åtagande att ta sig igenom en kodkampanj. Det tog mig 3 timmar att klara det spelet. Och spoilers för Modern Warfare 3 om det är någon som bryr sig, men Makarov kommer undan i slutet av det spelet, så jag kan inte tänka mig att de inte kommer göra det till. Så att, nej. Men min poäng är att jag brukar spela Call of Duty-spelen och jag brukar ha kul med dem liksom 10-15 timmar kanske. Nu har jag prestigat 3 gånger i Black Ops 6 och jag har typ 60 timmar speltid. Och jag bara, alltså jag ser inte mig själv sluta liksom anytime soon.
jag tror du skulle säga någonsin.
Nej, inte någonsin.
Det här är mitt spel nu. Det här är mitt pappaspel.
Jag har så jävla roligt med det. Och det har liksom också fått mig liksom verkligen att trilla ner så här Call of Duty rabbit hole och liksom återgått och återbesökt gamla favoriter. Jag har inte spelat alla som ni sa innan vi satt oss.
Okej, vilka har du spelat då?
Så jag spelade givetvis Black Ops 6-kampanjen och efter det så bara, okej, nu hoppar jag tillbaka till Modern Warfare 1, första Call of Duty. Och efter det, och det var planen, jag ska spela 1 och Modern Warfare 2 för att det är liksom mina 2 favoriter liksom. Och bara, fan vad bra Modern Warfare 2 är liksom. Men jag kände, fan, jag är inte riktigt nöjd. Så jag hoppade vidare till Black Ops. För att det har jag inte spelat liksom... För Modern Warfare 1 och 2 har jag fått remasters, så de har jag spelat mer nyligen. Men Black Ops har jag inte spelat sedan 2010 liksom. I kampanjen i alla fall. Så jag hoppade tillbaka till det och bara, just det här minns jag, det här var coolt. Och liksom, jag har typ fått återuppleva min tonårstid nästan. Jag var 20 när Black Ops kom, men min ungdom...
Ja, det är min tonårstid. Grown ass man.
Ja. Och så efter det spelade jag Black Ops 2. Och det var också roligt. Jag blev påmind om Trent Reznors coola soundtrack i det spelet. Och det har också varit kul att bara... För varje sånt här spel, liksom att hoppa in i åtminstone en multiplayer-match och liksom bara liksom uppleva hur det kändes. Och också se liksom, det här var mina klasser. Det har varit som att gå in i en tidsmaskin liksom till mitt eget psyke. Liksom. Här är min typ noob-tube-klass och här är mitt jättekränkande, offensiva liksom emblem jag skapade i emblem-editorn.
Som du gjorde i din tonårstid.
Ja, precis. 20 år så. Ja, precis. Jag var 20. Inget rasistiskt skit, utan bara väldigt snuskigt och obscent. Och det är ju därför också vi inte får göra våra egna emblem idag. För att det är typ liksom, Treyarch och Activision såg att det enda folk gjorde var liksom penisar och hakors. Det var liksom... ja, jag vet inte.
Eller hakors av penisar.
Ja,
och du gjorde inget hakors heller för protokollets skull.
Inget hakors, nej precis. Ingen rasistisk skit. Ingen sån, bara liksom barnslig, typ åh, här är tuttar och såna grejer. Men och sen så Black Ops 2 spelade, och sen Black Ops 3 hatar jag. Det är den enda kampanjen i den serien som jag bara aktivt ogillar, så det hoppade jag över.
Mm-hmm.
Och då hoppade jag till Infinite Warfare istället, för det vet jag att jag tyckte om kampanjen väldigt mycket. Jag tyckte inte om multiplayer, precis som du sa. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad min hang-up var, men multiplayer spenderar nästan ingen tid i. Kampanjen däremot tyckte jag väldigt mycket om. Och jag vet att när den liksom reveal-trailen kom, så var det ju typ den mest dislikade videon på hela YouTube. För att det var ytterligare ett sci-fi kod liksom. Och då vid det laget hade också Battlefield gått tillbaka till första världskriget, Battlefield 1. Så det kändes ju mycket mer spännande vid den liksom punkten i tiden. Så jag tror att det kom, Infinite Warfare är ett spel som kom helt fel i tiden, men var riktigt bra för vad det är. Och jag känner liksom att jag utmanar någon att spela de första typ 2 timmarna i Infinite Warfare och inte känna liksom att det här är en av de coolare liksom sci-fi military shooter-kampanjerna jag spelat. För att det är väldigt ambitiöst och häftigt. Man har liksom sin egen, man är kapten över ett liksom battleship och man åker runt i sin fighter jet och skjuter ner rymdskepp, och Kit Harington är en sadistisk diktator. Ja, skitkul. Kul kampanj. Och min absoluta favoritkaraktär i Call of Duty någonsin, Ethan. Roboten. Jag vet inte om du kommer ihåg honom.
Nej, jag minns Nej. Faktiskt inte. Jag minns typ bara att Jon Snow var skurken.
Ja. Ethan, robotkompanjonen som han hade med sig. Som han påminner om roboten i Interstellar.
Mm.
Man liksom, det är inte typ en android som ska se ut som en människa. Det är väldigt tydligt bara liksom en stor liksom robot. Men rösten är väldigt mänsklig.
Mm.
Det låter inte som du vet en C-3PO eller en sån, utan det är liksom det är en väldigt naturlig sounding människa. Och efter det hoppade jag nog till World War II. Vilket, det var också kul. Jag gillar andra världskrigsspelen. I alla fall, jag har inte spelat 2:an. Som jag har hört, det är typ ett av de bättre spelen. Jag har det på min wishlist, för det kostar 200 spänn. Och jag bara, ett urtida, liksom, alltså det är ancient för det här laget.
Går det att spela på Xbox?
Det går att spela på Xbox. Man kan köpa det digitalt, men jag tänker att...
Alltså, alla kod är dyra. Även Black Ops-spelen kostar typ 200-300 spänn. Jag väntar tills det kommer någonting kommer till Game Pass, och då vill jag spela igenom Black Ops.
Och det är liksom, det borde ju vara en tidsfråga innan i alla fall några av de här dyker upp till slut.
Jag vet inte. Microsofts är ju inte speciellt förutsägbara längre.
Nej.
De bara så här, vi höjer priserna och gör allt lite sämre, men vi köpte Activision Blizzard, så nu borde vi vara nöjda. Man bara, va?
Vi får se. World War II var kul. Och sen efter det hoppade jag till... Jag tror jag var färdig. Nej! Jag spelade också World at War, som var Treyarchs spel innan Black Ops, efter första Modern Warfare. Så det kom mellan Modern Warfare och Modern Warfare 2.
Och fick haka sig fast i andra världskriget.
Ja, men det är, jag tycker att det är en av de bättre COD-kampanjerna. För att den är verkligen, alltså riktigt väldigt brutal. Det är liksom, man spelar som amerikanerna och ryssarna. Och ryssarna har du Reznov som leder dig, som spelar så Gary Oldman. Och på amerikanerna har du Roebuck som leder dig, som spelas av Kiefer Sutherland. Och där Ja, det finns så här massa video-essays på YouTube om att World at War är liksom ett skräckspel i princip för att det är så jävla harrowing. Och det är verkligen, alltså visa liksom, de ville verkligen visa liksom, andra världskriget var verkligen historiens blodigaste jävla idiotkonflikt. Mm. Och japanerna är läskiga, så de liksom gömmer sig ja, jag ser din blick, Amanda. Alltså, japaner nu är vi helt okej med, men japaner under andra världskriget, alltså, det var jävlar. De var inte att leka med. Kommer med sin jävla bonsai-bajonett och death for dishonor! Alltså, World at War, det hade jag spelat en gång för massa år sedan, och jag tänkte inte så mycket på det då, för att det var ju liksom efter att Modern Warfare kom, och man bara, det här är vad liksom militärshooters borde vara. Och det kändes inte jättespännande att gå tillbaka till andra världskriget, men så här med facit i hand så är riktigt bra kodkampanj faktiskt.
Så att jag... Så du gillade Black Ops 6 så mycket så att du spelade rent slentrianmässigt 7 spel till?
Ja. Ja.
Det är kontentan av det hela.
Fan vad jobbigt det blir sen när vi spelar GTA 6 och drar igenom hela GTA.
Inklusive det bärbara.
Ja. Jag kommer aldrig gå tillbaka till GTA 1 och 2 och de spelen.
Nej, men 3 och framåt.
Så det blir i så fall 3, Vice City, San Andreas, 4 och 5.
Ja, de släppte ju uppdatering nu till Definitive Edition. Eller hette de Definitive Edition? Ja, den trilogin i alla fall. Så det fick samma uppgraderingar som telefonversionen fick.
Ja, de har fixat liksom färgskalan och så, liksom att yes. San Andreas att ser orange ut igen.
Ja, och nu när du flyger flygplan så ser du inte från ena änden till den andra.
Ja, just det, de har fixat så här dimma och grejer. Mm. För att de tog ju bort det i princip i Definitive. Så när man var i plan så kunde man se hela världen, och det var så disenchanting. Liksom bara, fan vad litet liksom det ser ut.
Ja, men sen, alltså, det är liksom mycket av känslan i de spelen är ju liksom färgsättningen och det.
Ja, absolut.
För jag spelar ju, det var ju några år sedan nu, men då spelade jag 3 Vice City och San Andreas, men då körde jag på PS4. För då fanns det PS2-versionerna på det.
Mm.
Och det var ju underbart.
Ja, precis.
Jag köpte ju Definitive Edition också och började spela på GTA 3 innan något annat spel kom och jag kom av mig. Jag tror det var Halla som kom då, va? Så jag spenderade 110
timmar. Jag lyckades ta mig igenom 3:an och Vice City, och sen så kom jag av mig i San Andreas. Men jag städade upp det, om det var förra sommaren eller någonting.
Ja, det gjorde du. Ja. Efter att du hade dragit igenom både Red Dead och Red Dead 2, eller?
Nej. Nej, Red Dead 1 var det länge sedan jag spelade faktiskt.
Jag spelade innan 2:an kom ut.
Ja.
Drog igenom det. Nej, men jag vidhåller fortfarande San Andreas bäst. Alltså jag var beredd på att liksom få säga så att nej, det här har åldrats. Jävlar vad bra San Andreas är. Väldigt stor variation på uppdragen, och man får göra liksom massa olika saker. Det blir väldigt jarring att gå från San Andreas till 4:an. Fast 4:an är väldigt så här, oj, mycket samma.
Jag har fortfarande svårt att säga vilket jag tycker är, för att jag vidhöll länge att San Andreas var sämst av PS2-spelen.
Du måste bara spela igenom alla en gång till så du kan avgöra hur det är.
Du får en vecka på dig, Oliver. Jag vet att du kan klara det.
Nej, men nu vet jag var jag står. Men det var ju många år som jag tyckte att San Andreas är inte lika bra som GTA 3 och Vice City.
Hur?
Jag tror bara liksom att den sortens liksom hoodgangsterkultur inte riktigt tilltalade mig. Och jag tror att jag kom till när man fick en jetpack och skulle liksom, man skulle ju raida den här Area 52-basen och sno jetpacken. Mm. Och jag bara, det här är bara, alltså detta är typ Saints Row liksom. Jag vill ha min grounded liksom gangsterdrama.
Jag vet inte om GTA 3 eller Vice City är jättegrounded heller.
Men du snor inte en jetpack från en hemlig armébas liksom.
Lite jobbigt med så här jetpack på 70-talet.
men
jetpack överlag, som om jetpack finns idag. Jag bara, jetpack på 70-talet var barockt. Men på 90-talet make perfect sense.
Ja, precis. Men idag så tycker jag, jag har kommit runt och jag älskar San Andreas och jag tycker definitivt att det är ett massivt hopp från Vice City. Om man tänker liksom, alltså Vice City var ju väldigt väldigt imponerande liksom jämte GTA 3. Liksom bara, inte bara i liksom, alltså på grafiskt sätt, utan också liksom att storyn och karaktärerna kändes som att okej, okay, nu tar man det här på allvar. Liksom. Det här, vi försöker liksom göra spelvärlden Scarface här. Och
släpptes ett år.
Ett år, det är helt sjukt att tänka
det
på.
Är
liksom.
Sjukt, ja.
Och vi hade liksom kändisar som Ray Liotta spelade huvudkaraktären som faktiskt hade en personlighet och en röst i Vice City. Och det fanns motorcyklar och liksom hela 80-tals estetiken. Och sen från Vice City till San Andreas. Helvete vad ambitiös San Andreas var.
Ja, gud ja.
Vi, har liksom, vi gick från att vara i en stad till de andra spelen till tre städer. Ute på landsbygden. Ja, flygplan och BMX. På något sätt så liksom 2004 när det kom så det jag var mest mindblown och peppad på över San Andreas var att vi har BMX-cyklar. Liksom.
Ja men det är inte alltså det är så sjukt för att jag håller på att kolla på den dokumentären de släppte om Half-Life 2.
Ja.
För 20-årsjubileumet. Och bara höra liksom alla de här typ tekniska begränsningarna började komma runt. Man var så här, fan vad mycket som hände under 90-talet och i början av 2000-talet.
Ja.
Bara, vi visste inte hur vi skulle göra det här. Och visst, det är inte som att det inte sker tekniska landningar idag. Men liksom... Då... Alltså var ett spel kunde ju vara ett massivt hopp. Nej, men det är liksom helt otroligt.
Givetvis finns
det. Det känns som att utvecklingen liksom inte är lika banbrytande idag.
Nej, och det har ju liksom lite kommit i kapp. Det är därför vi liksom sitter lite i den situationen vi gör i industrin. Liksom att basen växer inte. Liksom en ny konsol ger inte tillräckligt mycket tekniska liksom... wow-faktor. Nej. För att det liksom ska vara värt för folk att bara så här, hoppa över. För att ett problem nu, till exempel som Sony har haft, det är väl att nu har ju PS5 sålt väldigt bra, men folk klarar sig på en PS4.
Mm.
Ja, men om vi säger så här liksom, tänk skillnaden från 1994 till 2004.
Ja, gud,
det är ju en helt annan grej än om vi tar 2014 till...
Ja,
men, 2024.
Ja, absolut. Men det är ganska liksom, jag brukar tänka så här, 98 var Ocarina of Time. 2008 fick vi Dead Space.
Ja.
Ja. Och 2018 God of War.
Ja.
Så att liksom hoppet mellan 98 och 2008 är ju massivt i jämförelse.
Idag finns det liksom en handbok för speldesign. Alltså inte en fysisk de facto handbok, men det finns så mycket resurser och liksom de här jätteetablerade motorerna som Unity och Unreal med liksom ändlösa resurser för att lära sig hur man använder dem på bästa möjliga sätt. Och så mycket inte bara tekniskt utan även liksom rent speldesignmässigt liksom att vissa det är många saker som bara det är bara så här någonting görs. Vi pratade om det med Silent Hill liksom att ett spel av den här typen idag är du har en karaktär och du har kameran över axeln och liksom det är bara så det ser ut. På den här liksom på 90-talet var liksom alltså det fanns inga liksom utbildningar för att gå om spelutveckling. Det var liksom nördar som bara skapade den här vetenskapen liksom.
Jag har ju läst i Jason Schreiers bok Play Nice.
Mm.
Rise and Fall and Future of Blizzard Entertainment. Och det är så fascinerande att läsa liksom så här, vad hände på 90-talet, hur tänkte de när de utvecklade liksom, de här stora serierna, liksom Diablo, Warcraft, och sen också man kom till typ World of Warcraft som liksom blev rest, alltså som, de har haft hits innan det, men liksom fanns ju liksom ingen,
inte på samma
inget jämförd i World of Warcraft, och liksom bara tänka så att under den perioden också så var de fortfarande i sin jävla skitiga kontor när de hade liksom World of Warcraft.
Ja.
Och liksom bara så här, det var först när de... Undrar om det var när de blev uppköpta av Vivendi eller om det var när de blev uppköpta av Activision som de liksom fick ett ordentligt campus. Man bara, nej, jag har genomlevt det där, du vet. Jag har liksom varit... Jag har läst om World of Warcraft när det var nytt. Och då tänker man inte att de skulle liksom sitta typ riktigt risiga lokaler. Liksom.
Definitivt inte.
Så att det är verkligen jättefascinerande att läsa om industrin utifrån det perspektivet. Så det är en bok jag rekommenderar. Den är väldigt bra.
Tänk på typ när John Carmack och John Romero, de gjorde liksom Doom.
Ja, jag har ju John Romeros biografi som jag inte har läst än. Men den ska vara riktigt bra för att han har ju typ något så här superminne. Så att alla som har läst den boken, de bara, det är helt sjukt vilka detaljer han kommer ihåg. Typ.
Ja.
Så att det ska bli kul att läsa den också. Men ja, det jag saknar lite, jag känner det när jag läser mig, att jag saknar lite den tiden när det var typ att man tittar på E3 eller läste om något nytt spel i en speltidning och bara, what?
Ja.
Vad är det? Hur är det här kan möjligt? Man göra så här? Liksom. Och visst, det är väldigt imponerande att typ håren i Dragon Age The Veilguard är superimponerande och rör sig snyggt. Men det är liksom, det är inte alltså, jag får inte samma reaktion på det som typ när vi såg Alan Wake och att jackan rörde sig. Liksom det var...
Nej, eller typ Leons hår i Resident Evil 4 liksom, och bara, åh, jag kan typ se, alltså man ser inga liksom hårstrån där, men det kändes som man gjorde det. Det var liksom det mest
illusionen är att man kan se dem.
Ja, det var den mest realistiska liksom frisyren jag har sett på någon fram till den punkten.
Alltså jag kommer ju ihåg när jag spelade The Sims 2, då är det ett spel som man kanske kollar på idag och känner bara, oj, det här ser ju liksom väldigt styltigt ut. Men om man jämför liksom med vad jag hade spelat innan till exempel, och alltså de begränsningar som fanns på den tiden. Tänk att liksom hoppa från spel som Super Mario Bros 3, Pokémon och liknande till The Sims 2. Man bara, det här är precis som verkliga livet.
Ja, eller typ Sims 1 till Sims 2 liksom. Alltså Sims 1 var ju hur statiskt och stiltigt och...
Jag bara spelade typ 2 timmar hos en kompis. The Sims Hot Date tror jag att det var.
Bästa Hot Date House Party, det var 2 fina explosioner.
Men jag fick The Sims 2 i present, kommer jag ihåg. Och jag liksom plöjde ju ner timmar i det. Jag kommer ihåg att min moster tyckte att det var så himla egendomligt. Varför skulle du liksom vilja spela någonting som är inom citationstecken som verkliga livet?
Ja.
Och jag liksom bara, att det finns så många möjligheter i det här spelet. Det är helt otroligt.
Du har inte samma kontroll över ditt verkliga liv som du har över en sim. Liksom...
Nej, och det var verkligen fantastiskt.
Och det är ju lite som att leka med dockor i dockhus. Liksom.
Ja.
Exakt.
Varför skulle, eller liksom, när man är som barn, man försöker simulera verkligheten hela tiden. Vi lekte affär.
Ja.
Jag hade aldrig velat leka affär idag. Jag har jobbat i affär. Så jävla roligt är det inte.
Alltså, The Sims 2 är ju en väldigt stor lekplats för rollspelande på något sätt. Liksom, du bygger upp så mycket historier i ditt egna huvud för de här karaktärerna som du skapar. Och liksom, karriärsvalen de gör, skolan de går till, husdjuren de skaffar. Och på den tiden så var det ju verkligen banbrytande nivå för någon som kanske inte... liksom hade spelat så extremt mycket annat än Game Boy, NES och så vidare.
Och Sims var ju väldigt stort. Och liksom vid den tidpunkten så var ju också Will Wright var liksom top of his game. Liksom att det var ju verkligen jättestor. Den typen av simulatorer var liksom jättehett. Det är lite synd att det inte är så längre. Som sagt, The Sims 5 finns ju inte. EA har ju sagt att de ska liksom köra hårt på Sims 4 fortfarande. Och det här Paradox-spelet Life by You blir nedlagt. Så det är också lite så här att...
Är det nedlagt? Ja. Det har jag missat.
Ja, nej, de la ner det. De sa att det gick inte upp vad de hade förväntat sig. Eller de hade alltså Paradox har haft lite problem liksom ekonomiskt senaste. Liksom att de har haft många bumps in the road, så att säga. Och Life by You är nedlagt.
Jag minns att jag skrev upp mig på att jag ville recensera det, men det skulle dröja betydligt längre tid innan det kom upp på konsol än PC. Och jag kände att jag ville hellre spela det på konsol. Ja. Men jag har helt missat att det faktiskt helt lades ner.
Så det är jättetråkigt. Det finns ju något typ sydkoreanskt Sims-aktigt spel som ska komma, som undrar inte det, Early Access redan eller någonting sånt. Och sen är
det
ju...
Just det tror jag att du har nämnt för mig.
Och sen vad är det? Jag tror inte det var Clint Hawking. Det är någon annan särkänd spelutvecklare som jag inte minns nu, som också ska försöka göra typ ett eget Sims-spel med så här, med fokus på typ drama, relationer mellan karaktärerna och typ någonting sånt. Så att man hade ju... Att det är svårt för mig att komma in liksom i Sims 4 igen på den nivån som liksom när spelet är nytt. Utan jag vill ju gärna ha liksom en ny del i serien som har liksom en ny verktygslåda som man inte har sett förut. Visst att expansioner och sånt ger ju liksom mer grejer, men grunden är fortfarande densamma. Så att det är väl det jag tycker är lite synd.
Sen så kanske det är lite svårt också att komma in i det på samma sätt som jag till exempel kom in i The Sims 2 när jag var 12 år gammal. För att på den tiden så hade man ju liksom ett mycket mer begränsat utbud. Då var det ens föräldrar som kanske köpte spel till en, alternativt så fick man liksom skaffa det för ens veckopeng. Och det blev liksom en helt annan grej och man fäste sig vid spel på ett annat sätt och plöjde ner så himla många fler timmar. Jag har svårt att se att om ett nytt The Sims eller liknande skulle komma idag, det skulle bli lika uppslukad. Det finns liksom inte på världskartan i och med att spelintresset för min del är så mycket större, det har sådan vidd, det finns så mycket att utforska och det känns som att man kan liksom inte sätta sig med ett spel på det sättet som man gjorde förr. Och just när det gäller The Sims-kloner, nu säger jag kloner och det kanske låter lite nedvärderande, men alltså The Sims har ju varit så himla inflytelserikt i branschen inom den genren och det är liksom typ oefterhärmligt. Ja, men precis. Och det som blir problemet när man försöker komma in lite från vänster där och skapa någonting liknande, det är liksom att det kommer direkt jämföras med The Sims, ja. Vare sig du vill eller inte. Och det kommer finnas faktorer som, är det tillräckligt likt för att folk ska bli fängslade av det? Och är det tillräckligt olikt för att det liksom inte bara ska bli en rak kopia? Det är en jättesvår balansgång där någonstans. Så jag känner liksom att det måste vara unikt nog för att fästa sig. Men det är svårt också om det blir för olikt. För att då kanske man liksom inte intresserar sig för det. Nej. Så det är liksom
det är typ, inte lätt. Som, liksom, alltså man kan inte göra liksom ett rytmgitarrspel utan att jämföras med Guitar Hero. Vilket är också är kul att du sa att de frågade dig liksom, varför spelar du Sims när du kan göra liksom samma sak i verkligheten? Och det fick jag höra om Guitar Hero liksom, när jag spelar Guitar Hero. Du har din gitarr där, varför lägger du ut den tiden på att öva dina skalor och grejer? Och jag bara, för att det är ett roligt spel. Liksom. Det, alltså, det, alla som tycker att Guitar Hero är roligt är inte nödvändigtvis liksom så här, har inte nödvändigtvis drömmar om att bli en gitarrvirtuos. Precis som ifall man sitter och lägger mycket tid på SimCity, att ens högsta dröm inte är att lägga asfalt. Det är liksom...
Nej. Ja, men det är väl lite så här, varför sjunger du karaoke och inte liksom gör en sån karriär?
Ja, men precis, för att det är kul.
Mm.
Det behöver inte vara mer komplicerat än så.
Nej. Nej, ja, det är ju... Ja. Och sen, men sen kan det också vara så att med The Sims kanske man gjorde liksom den perfekta formeln för den typen av spel redan. Och då är det svårt att mäta sig med det.
Verkligen. Alltså, naturligtvis är jag nyfiken på att se vad andra studier har att komma med. Absolut. Men det blir svårt. Men om vi tar till exempel liknande spel, alltså simulatorspel, så har vi ju Stardew Valley. Och det ser så himla annorlunda ut. Och det har ju nästan blivit en egen genre i sig. Som andra spel försöker efterapa. Men där har vi ju lite samma sak med relationsbyggandet och liknande. Bara det att det finns ju så mycket andra grejer att göra naturligtvis.
Mm. Ja, men det är typ ett Harvest Moon på steroider.
Ja, men verkligen. Och det som det gör, det är ju att det kittlar ju lite samma nerv. Men det blir någonting helt annat.
Jag skulle säga att Animal Crossing är liksom en bra Sims-utmanare. Även om det givetvis ser väldigt annorlunda ut och bygger på liksom andra premisser. Men det är som du sa, liksom att det kittlar en nerv. Att det, liksom, det rör liknande delar av hjärnan på dig. Liksom att utbygga ditt hus och liksom inreda det med grejer. Även om liksom sättet man uppnår de målen på är väldigt annorlunda.
Om jag inte har helt fel så predatar Animal Crossing The Sims.
Ja, det kanske det gör.
Jag tror... Nu kom ju Animal Crossing kom ju till Europa 2004 tror jag.
Ja.
Så det är ju senare. Men det första spelet kom till Nintendo 64 i Japan som heter Animal Forest. Det kom 2001. Nej, Sims var innan. The Sims kom 2000 tror jag.
Jag har för mig det också.
Ska se.
Och tvåan kom 2004.
Ja, det stämmer.
Och, Animal Crossing, alltså det var ju stort i Japan långt.
Ja, Simscom 2000.
Animal Crossing var ju stort i Japan långt innan det var stort någon annanstans.
Jag vet inte. Alltså Animal Crossing var det. Alltså, jag tror Wild World sålde i flera miljoner exemplar till DS. Även i väst.
Jo, men då hade det funnits sen Nintendo 64 också.
Ja, men inte i GameCube-spelet var det första här. Så Animal Crossing till GameCube är typ en remake av Animal Forest. Ja.
Wild World, det till, eller var det DS du sa?
DS, ja.
Ja, New Leaf är ju 3DS.
Ja, precis. Ja, precis. Så det var också jättestort.
Alltså, New Leaf var första gången som jag kände, okej, okay, nu har det liksom, för att nu, vid det laget så hade jag liksom flera kompisar som spelade New Leaf och tyckte liksom att det här är the shit. Även om jag hade hört talas om Animal Crossing långt innan det, jag hade läst om det liksom i typ tidningar och grejer, men det var alltid en sån grej typ som folk pratade om på ett kulturellt sätt mer än att folk hade spelat, typ som Shenmue. Jag hade hört talas om att Shenmue var det liksom legendariska spelet från liksom spelmedia, men kände inte en jävel som hade Shenmue.
Ja. Nu ska vi se här. Det här är från en wiki-sida på Fangamer eller någonting sånt, så ta de här siffrorna med en nypa salt. Men första Animal Forest då sålde typ 200 000 exemplar i enbart Japan då. GameCube-spelet sålde 2,3 miljoner. Wild World såldes 11,75 miljoner. New Leaf var 13 miljoner. Sen har vi New Horizons då, 45 miljoner. Så att det är en stor skillnad.
Alltså, vilken massiv succé det spelet var för Nintendo.
Ja, ja, men verkligen.
Men samtidigt så här, 11 miljoner och 13 miljoner, det är liksom inga små potatis. Alltså 2 miljoner i början av 2000-talet är inte dåligt.
Det är inte alls dåligt. Det är fan.
Liksom man pratar redan på Wii-tiden, pratar man liksom att kom ett spel över 1 miljon så var det liksom en succé.
Ja, men exakt.
Och nu är det...
New Horizons var ju det enda och första Animal Crossing-spelet som jag tog mig an.
Samma.
Och precis som vi sa innan, det kittlar ju lite samma nerv och det blir ju samma cykel som man går igenom mer eller mindre med de här dagliga rutinerna. Jag tror att det som är så signifikant med The Sims som skiljer sig från de andra spelen som vi har nämnt, det är ju liksom att om vi tar Stardew Valley eller Animal Crossing till exempel, då har man ju de här sakerna som man kanske inte riktigt relaterar till i sin vardag generellt sett. Du går ju kanske inte på daglig basis och fiskar, hugger träd, ruskar ner lite äpplen från trädet och liknande, eller bygger saker på det sättet. Utan det är ju liksom, det är så extremt vardagliga. Du går till jobbet. Du sitter och väntar på att din sim ska komma hem från jobbet. Du gör läxor. Du lagar mat. Alltså, det är så himla basala saker. Du går på dass. Alltså, egentligen så låter det ju på pappret otroligt tråkigt. Du sitter och kollar på när din sim står och duschar. Men samtidigt så, det kittlar någonting inom en som man egentligen har väldigt svårt att förklara på något sätt. Men det är liksom på något sätt den ultimata simulatorn.
Mm. Ja, nej, men det är speciellt.
Jag tänker bara på din Severus Snape sim.
Ja, men det var ju Sims 2 till GameCube.
Ja, men det var ju jätteroligt att...
För att man kunde inte få barn i det spelet. Av någon anledning. Liksom ta bort typ en vital grej från hela Sims för att kunna få barn. Men det gick inte i GameCube-spelet. Vilket gjorde att då kan man ju liksom ligga med folk. Utan några konsekvenser.
Fanns inga könssjukdomar heller?
Nej. Och det var det bästa sättet att skaffa kompisar på. Var liksom ja. Typ, alltså det var så enkelt. Man liksom hälsade på dem lite. Såg till att de gillade en lite. Och sen så frågade man om de ville woohooa. Men liksom utan typ strings attach. Eller någonting sånt. Det fanns en speciell gren för liksom att woohooa utan fast förhållande.
Väldigt tur att man kan få simfilis.
Ja, precis. Så att jag tror jag hade typ 8 stycken liggkamrater för att kunna liksom nå maximal nivå på mitt jobb då, för då behövde man ju liksom ha kompisar för att kunna komma till det. Och det var bara att när man var då KK så att säga, då hade de också nycklarna till ens hem. Och jag hade ju typ dyra prylar som tv och liksom high-end dator och grejer. Så att de satt ju och lirade på dem hela tiden. Så min elräkning sköt ju i höjden. Mm. Att det var liksom aldrig avstängt. Men ja, så att det...
Jag gjorde också en sån här Don Juan-karaktär någon gång. Och hade liksom världens liggkavalkad mer eller mindre. Och det roliga där var ju liksom att då var det ju massa folk hos en typ hela tiden. Mm. Så det var ju liksom svårt att smussla. Men det var ju ändå rätt kul att se hur långt man kunde dra det. Bara för att liksom testa sig fram.
Ja, min var ju bara för att min maxa liksom relationships. Så att...
Ja, jo, men precis. Men det var ju svårt också att kunna ha ett jobb med alla de relationerna.
Ja, men alltså det som var så enkelt i GameCube-versionen, det var ju det att så fort att relationerna började tryta lite, då hoppar man bara i säng en gång. Så sköt det i höjden. Och så var jag bara, okej, vad bra, då är du fixad liksom. Ja. Ska vi fortsätta? Och så mådde gubben
att ligga
jättebra.
Blir ens jobb.
Ja, jag var i princip... Scientist by day, prostitute by night.
Finns
var
nog,
typ min...
Ja, men snälla någon.
Finns nog många människor ja. Som har som vars relationsliv bygger på det också.
Ja, säkert, säkert. Men det är liksom...
Så det...
Nu tänkte jag säga att det kanske inte hjälper ens karriär som det gjorde min Sims-karriär. Men det kan du kanske göra. Men...
Det beror på vem man ligger med.
Ja,
så att
men
säga.
Precis. Men det var ju så att... Jag hade ju 8... liggkompisar då som inte var egentligen relaterade till mitt jobb, utan det var bara relaterat så att min gubbe skulle kunna må bra och avancera jobbet. Så.
Ja, i verkligheten måste man ligga med folk som Harvey Weinstein.
Blev det mörkt här inne?
Ja.
Inga snyggingar där.
Ja, innan vi rundar av tänker jag, är det något spel som ni känner att ni vill spela innan året är slut? Så ni känner sig att det där skulle jag vilja hinna spela innan vi ska prata om årets spel och grejer.
Ja.
Konsolversionen av Nine Sols kommer ju.
Ja, är det det du skulle vilja satsa på?
Det ser ju väldigt fint ut.
Mm. Ja, Oliver?
De två spel som jag har noterat för resterande år. Jag vill klara Metro Awakening också. För det har jag påbörjat. Mm. Nu nästa vecka kommer Stalker 2.
Ja.
Och det vill jag spela. Jag kan ingenting om den serien och jag har inte spelat förra spelet, men jag vet att det utvecklas i Ukraina och bara det gör mig liksom mer benägen till att där vill jag kolla in. Och det kommer vara väldigt svårt liksom att när man spelar det inte tänka på de satt och liksom blev bombade medan de gjorde detta, du vet. Och previews har varit väldigt bra för det spelet. Så det ser jag fram emot. Och sen även då, även om jag inte, jag har inga liksom, ska man säga, förhoppningar om att det ska bli liksom mitt gote eller någonting. Men Indiana Jones i december vill jag spela. Det har fått blandad preview coverage.
Mm.
Så det ska bli intressant.
Något spel som har släppts du känner att du skulle vilja ta ett tag i det?
Något som har släppts i år?
Yes.
Ja, Infinite Wealth.
Mm.
Men det lär jag inte spela i år för att det är inte tillräckligt många...
Det heter inte COD.
Nej, precis. Och det... Nej. Jag sitter och säger det finns inte tillräckligt med tid för sådana stora spel och jag sitter och spelar...
Hade någon tittat på en videopodcast nu så hade när Oliver säger det så dyker det upp massa titlar bakom hans huvud så här kod.
Ja, liksom. Ett kod för typ en eftermiddag att ta sig igenom. Det har varit väldigt lätt att ta sig igenom de spelen jag har listat.
Men säg att de spelen du har spelat nu tar 4-5 timmar.
Mm.
Och så gångar du det med 7. Då har du Infinite
Wealth. Då har
wealth
du en, typ en tredjedel av Infinite Wealth. Vad fan?
Ja, men du, alltså, man kan springa igenom det snabbare än så.
Jag kommer inte springa igenom någonting. Det är inte så jag fungerar. Det är som, alltså...
Du har sprungit igenom 7 kod.
Ja, för att...
Du kommer inte springa igenom Like a Dragon Infinite Wealth på 28 timmar eller mindre.
Kolla, alltså, springa igenom kod, det är det man gör. Du springer igenom dem och skjuter det igenom. Alltså, det är inte så att det är, här är sidequests och här är typ massa sån skit. Alltså, hur mycket jag satt här och klagade på...
5,735.
4 sa du ju.
Nej, jag sa 5.
Du sa 4 eller 5.
Efterhand.
Och då tar vi 5.
Okej, då tar vi 5. Men det är ändå inte, alltså det tog mig typ...
Du springer inte igenom Like a Dragon Infinite Wealth på 35 timmar
typ
eller mindre.
Det tog mig 75 timmar att klara Like a Dragon. Och...
Rookie numbers.
Och det, alltså...
Hur lång tid tog det för dig, Jimmy?
Du hade kommit en bra bit på vägen.
Jo, det hade jag. Och sen... hade jag typ kommit av mig. För att det har varit något annat. Men nej, alltså sådana enorma spel, det behöver liksom... Jag vet att om jag tar mig an... Om jag skulle sätta mig med Like a Dragon Infinite Wealth nu, så kommer jag inte ta mig igenom det. Jag måste liksom ha en period där jag vet, okej, nu har jag flera veckor där det enda jag har att spela, eller det enda jag har lust att spela i Yakuza. Jag kan inte bara springa igenom någonting. Det är som jag spelade Final Fantasy Rebirth. Jag satt här och bara varenda vecka på podden bara, fan vad jag blir plågad och det här spelet tar aldrig slut. Och det självklara svaret har varit bara, gör inga sidequests, bara gör story, men jag kan inte. Jag måste göra liksom det som presenteras för mig, med väldigt få undantag. Ifall det är någonting jag tycker är bara, det här är total bullshit, då skiter jag i det. Men ja, nej. Det, alltså sidogrejerna i Like a Dragon är ju liksom nästan anledningen till att man spelar de här spelen. Det är liksom, ja, trosniffare och hemlösa, ja, som det. Racer och...
Jag vet att folk älskar substories i Yakuza. Jag tycker inte att de är speciellt roliga. Jag är 100% där för huvudstory.
Ja, gud. Ja.
Enligt How Long to Beat är Like a Dragon Infinite Wealth 57 timmar på bara huvudberättelsen.
Ja, då har den kommit jättelångt på 35 timmar. Då har det bara 20 timmar kvar.
Mm.
Då hade du lätt klarat på en vecka. 20 timmar alltså. Då hade du hunnit klart i Stalker 2.
Ja, Stalker 2 som släpps på fredag i alla fall.
Ja, precis. 5 dagar.
Jag kommer inte ihåg exakt vilken dag, men nej, fel anteckning där. 20 november.
Ja, okej. Två dagar till, så var torsdag.
På onsdag?
Nej, onsdag. Vilken konstig dag att släppa ett spel på. Yes, men
du själv då?
Jaha, jag skulle vilja spela. Jag har ju preppat min Steam-deck med en jävla massa spel som jag hade jättegärna velat spela. Så jag tror att nu... Jag hade velat spela Minishoot Adventures, som är ett Metroidvania slash shoot 'em up typ. Man åker runt med ett rymdskepp.
Jag hade velat spela det om det hade kommit konsol.
Mm. Jag försöker ju spela mig på min Steam-deck så jag inte behöver skämmas för att jag köpte en så dyr sak och knappt har hört. Så att det, jag spelade ett annat spel i kortspel i fredags som heter Europa, som är typ Rime. Och det var inte jättebra. Så det var lite synd att det inte var tillräckligt bra.
Mm.
Precis som Rime.
Ja, precis. Det var... Jag tror nästan att jag gillar Rime mer till och med.
Alltså det var inte dåligt, men det var inte heller jättebra.
Jag skulle inte säga att Rime var ett bra spel. Men
just
nu
det,
har jag...
Jag kommer... Ja, bara för att en sista... Jag kommer, någon gång kommer jag plocka upp Rise of the Ronin och Wukong. När de är typ dirt cheap.
Mm. Wukong har jag typ gett upp på. Det tror jag inte jag kommer spela.
Rise of the Ronin växte ju så himla mycket på mig på något sätt. Jag minns det med värme.
Mm. Kul. Nu ska vi köra quiz. För att det har vi inte kört på jättelänge för att vi inte varit alla här. Ja, eller så har jag glömt. Och det här quizet är ett Metroidvania-quiz med tanke Hoppla. På att jag planerade för förra veckan. Som vi inte kunde köra för att du inte var här då.
Yeah.
Och jag hoppas på att se så att alla svaren stämmer. Yep. Okej, okay. Då är det dags för quiz. Och det här är första frågan. Metroidvanias är ett vedertaget begrepp idag, men har inte alltid varit solklart. Det finns också en annan term som har använts. Vilket? Är det A, Metroid Clones? Är det B, Castleroid? Eller är det C, Igavanias?
Av de här är det bara en som jag känner, det där är det inte. Så jag har två som jag känner, okej, men jag har inte hört någon av dem. Eller om jag har hört det så har jag bara liksom inte lagt det på minnet. För att Metroidvania känns som är så, som du säger, så vedertaget. Kan du säga dem igen?
A. Metroid Clones. B. Castleroid. Eller C. Igavanias.
Castleroid låter ju som någonting man får om man har spelat Castlevania för länge.
Ja, Igavanias, Castleroids, Metroid.
Alltså jag gissar ju på det sista alternativet bara för att det sticker ut.
Okej.
Okay. Det känns som att Igavania borde vara... Det känns som att det hade etablerats senare. Nej, jag gissar Metroid Clones.
Rätt svar är B, Castleroid.
Va?
Skojar du? Det var det jag tänkte. Det är det inte.
Det var
du som har bytt. Liksom.
Nej. Jag gjorde lite efterforskning på det här för att vi har också tänkt att Metroidvanias var vedertaget. Och sen när jag började läsa på det så bara, just det. Castleroid var ju faktiskt en grej. Men jag hittade alltså att Metroidvania härstammar från en forumpost från 2001 med ett specifikt referens till Castlevania Circle of the Moon, som var ett Castlevania till Game Boy Advance. Men Castleroid var ett begrepp som har använts speciellt i USA. Så att när jag liksom kollade på olika forum, vissa bara, men vi kallar allt för Castleroids. Och andra var så här, nej, det är Metroidvania. Men sen av någon anledning så är det Metroidvania som har liksom blivit det begreppet.
Metroidvania ligger ju väldigt mycket bättre i munnen till att börja med. Och Castleroids, det lät ju verkligen, precis som Oliver sa, som att du bara liksom har kastat om det för att försöka lura oss.
Mm. Och jag tror Igavania kom i samband med när Bloodstained kickstarten
precis,
kom.
Precis, för att, det var därför jag inte tog det.
Det var så sent.
Mm. Ja, för att då var det var ju för att, nu kommer inte jag ihåg vad han heter, han som har gjort Castlevania, men han heter ju någonting med Iga, någonting, gud, pinsamt. De myntade liksom det begreppet för att liksom, då skulle det här Bloodstained vara liksom hans version av liksom en Castlevania. Ja. Exakt.
Det här med klon, alltså det har man ju hört så många gånger, typ som vi pratade, Sims-kloner eller GTA-kloner, Halo-kloner, ja. Call of Duty-kloner, så jag bara, det är säkert någon som har använt Metroid-klon.
Det var därför jag tog det, för jag tänkte Doom-klones kallar man typ alla first-person shooters. Ja, men det är bra jobbat ändå. Då har vi fråga nummer två.
Bra jobbat, trots att vi inte fick någon poäng.
Ja, precis. Men det så att när ni inte får poäng, då visar det sig att jag har gjort också tillräckligt bra alternativ för att förvilla er lite.
Ja, precis. Så det var det själv du sa.
Så du sa egentligen bra jobbat till dig själv.
Bra jobbat, Jimmy. Det där var Obama som gav en medalj till Obama.
Ja.
Fråga nummer två. Med tanke på att både Metroid och Castlevania-serier... Förlåt. Jag måste läsa om. Med tanke på att både Metroid och Castlevania är serier som hör den äldre generationen till och yngre spelare kanske inte känner till termen Metroidvania, så finns det ett förslag på ett nytt namn. Vilket?
Castleroids.
Ja, precis. Är det A, Item Adventure Game? Är det B, Search Action Game? Eller är det C, Map Platforming Game?
Item Adventure Game eller Map Platforming Game eller vad var det andra, sa du?
Search Action Game. Så att A, Item Adventure Game, B, Search Action Game och C, Map Platforming Game.
Ja, jag skulle också säga Item, för att det känns... Map Platforming Game, det känns weird. Och Search Action Game, det låter också weird.
Det känns lite för brett.
Ja, Item, jag tror att de andra har rätt.
Ni sa båda A. Ja. Rätt svar är B, Search Action Game.
Nej, men snälla.
Det kommer aldrig gå igenom.
Det låter ju som alla spel någonsin.
Nej, men jag tror det är just det fokus att man letar efter uppgraderingen för att kunna komma vidare. Item Adventure Game hade lika bra kunnat vara ett vanligt äventyrsspel, för det letar man efter items. Och Map Platforming Game, det var
sant. Jag tänkte nog liksom mer att man ofta behöver föremål för att ta sig vidare.
Jag förstår det. Jimmy ger sig Jimmy en till medalj.
Obehagligt.
Okej, fråga nummer 3. Vilket Metroidvania är det högst rankade någonsin enligt Metacritic? Är det A, Hollow Knight? Är det B, Castlevania Symphony of the Night? Eller är det C, Metroid Fusion?
Shit. Jag trodde Metroid Prime skulle vara ett av alternativen. Det är kul för att jag hade ju ett helt quiz om Metacritic scores. Om det inte var senast, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte minnas att jag såg någon av de här på... Alltså jag har ett svar. Jag tror att det är B.
Det tror jag också.
Det var, B var Castlevania.
Yes.
Ja, det var jag tror. Men...
Och det här är alltså när man har gått in, för att man kan gå in på Metacritic och så kan man bara välja typ så här Metroidvania, best game, och så laddar de upp alla där.
Ja, för jag tror att eftersom att du valde Metroid Fusion som ett av Metroid-alternativen så tror jag... Hade du sagt Super Metroid eller Metroid Prime så hade jag haft svårare att välja mellan Symphony of the Night eller någon av de två. Men alltså Metroid Fusion mottogs väldigt väl, men det var ändå liksom att de flesta var överens om att det inte var lika bra som Super Metroid eller Metroid Prime. Men samtidigt, det kanske är det som är din liksom...
Hollow Knight är jag också väldigt älskat.
Jo, det är det.
Det är också lite klurigt.
Det är det, men jag tror att det är liksom för nytt för att kunna mätas med de här legendariska.
Fast är det ändå?
Jag tror det, men jag kan göra fel. Alltså...
Så nu får jag be om ett slutligt svar.
Ja, men du har fått.
Jag har redan gett det. Ja.
Ni ser bara Castlevania Symphony of the Night.
Ja.
Rätt svar är C, Metroid Fusion.
What?
Så topp 3 är Metroid Fusion, 2 är Castlevania Area of Sorrow och 3 är Animal Well.
Animal Well!
Hoppla.
Yes. Så det är liksom, såklart det är recency bias och allting sånt där. Men så här ser topp 10-listan ut. Så det är Metroid Fusion, Castlevania Area of Sorrow, Animal Well. Sen kommer Castlevania Circle of the Moon. Sen på femte plats kommer Hollow Knight. Sjätte plats Ori and the Will of the Wisps. Sjunde plats Metroid Zero Mission. 8 Dead Cells. 9 Castlevania Symphony of the Night. 10 Cave Story.
Okej.
Okay. Det var det jävligaste...
Och jag antar att Metroid Prime inte räknas in här, för de räknar kanske inte det som Metroidvania för att det är 3D.
Kanske, men Super Metroid bör ju göra det. Så, alltså det it blows my mind.
Men det är inte säkert att Super Metroid har lika mycket recensioner med tanke på att det släpps så tidigt.
Det är så gammalt, ja. Att Metroid Fusion är det högst rankade Metroidvania-spelet, det hade jag aldrig gissat, ärligt talat.
Mm. Så Symphony of the Night här var ju den som var förvirringen. Hade jag sagt Area of Sorrow så hade förmodligen du, Oliver, valt Metroid Fusion.
Ja.
Och du kanske hade valt Hollow Knight.
Och min tes om att ett nytt spel inte kan mäta sig med legendar, det stämmer inte heller om Animal Well ligger över Symphony of the Night.
Men så Metroid Fusion 92, Area of Sorrow 91, Animal Well 91 och sen kommer på fjärde plats Castlevania Circle of the Moon 91. Och så håller hon att 90.
Nice, ja. Det blir 0 poäng till både mig och Amanda.
Det är hårt liv.
Ja. Nu får ni se fram emot bara Call of Duty-frågor nästa gång.
Kommer sätta i attachments till något jävla obskyrt Call of Duty också. Hur obskyrt det kan nu vara när det är typ världens mest sålda spel.
Mm. Typ declassified, ja, till PSP.
Bra jobbat Jimmy som skolade panelen.
Ja.
Ja. Och det var allt vi hade för idag då.
Det låter rimligt.
Säger han oerhört nöjd med sig
jag
själv.
Jag är supernöjd, ja. För att ni brukar fan pricka rätt. Även när jag tror att jag förvirrar.
Vadå
bara...
ni?
Ja, du också. På mina frågor brukar du svara bra. Det är Olivers frågor som är
Amanda,
the outlier.
Du får det alltid låta som att du har 0 poäng.
Det känns som att jag har 0 poäng.
Nöjd. Amanda umgås med mig för mycket och är inte nöjd för hon ligger etta.
Precis. Jag ger henne storhetsvansinne.
Mm.
Fast du vill ju ligga etta även när du inte är den som svarar på frågorna.
Ja, gud ja. Bra jobbat, Jimmy. Uff, nu sover jag gott i natt. Jag var bäst på quizet.
Obehagligt beteende. Mm.
Ja. Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com. Där finns alla länkar till vi finns. Ja. Kommentera på Spotify. Det är dåligt på den fronten just nu. Det är väldigt kul när ni gör det. Och jag, Stefan, jag har sett alla dina förslag på listor. Vi tar dem när de kommer.
Vad har det kommit fler förslag från Stefan?
Han har ett till förslag så att topp 10 generationer.
Spelgenerationer?
Yes.
Det kan inte jag göra.
Ja, men jag tror inte vi tar topp 10, vi tar typ topp 3. Eller topp 5. Topp 3.
Oh.
Vi har inte levt så länge.
Bara såhär Amiga och typ Commodore.
Ja, eller så kan man prata om den generation man tycker bäst om. Så att det får bli någon gång när vi liksom känner att vi har tid. Liksom, när vi har lucka i schemat för vad vi ska prata om. Som en Metroidvania-listan. Det kändes bra att ta den förra veckan. Och vi hade lite gäster och sådär.
Nu sitter jag redan och funderar på... Jag vet inte ens vad min topp 3 skulle vara.
Jag har typ en idé.
Ja, men du vet, för dig vet vi att det är GameCube som är nummer 1.
Nej,
360.
Sluta ljug.
360 är nummer 1.
Det är nog 360 eller GameCube, skulle jag tro. Men jag har inte gett det här någon större eftertanke än. Det krävs hård analys.
Mm.
Och genomspelning av flera gamla spel för att bara se om det håller måttet fortfarande.
Med andra ord så kommer du sitta liksom en toavända och skriva lite i en lista. Google Keep.
Och nu vet vi vad Oliver har kommit göra då, nu när han har hört den här listan. Han kommer ju dra igenom hela sitt bibliotek nu på alla generationer han har varit med om. Kommer han nästa vecka, han bara, jag har dragit igenom 15 spel på PlayStation 2. Varenda Guitar Hero som släpptes.
PS2.
Har du inte?
Nej, det har jag inte.
Till och med jag har det.
Oliver kommer nästa gång, han har liksom blivit samlare helt plötsligt. Han började köpa igen PlayStation 2.
Enda i världen som aldrig haft en PS2.
Har du aldrig haft en PS2? Nej. Till och med jag har haft en PS2. Jag
lånade en PS2 av liksom kompisar här och där. Bara för att liksom, okej, nu vill jag spela det här God of War 2. Eller Metal Gear Solid 3. Men...
Ja, jag köpte ju en PlayStation 2 typ några månader efter att jag hade köpt en Wii.
Ah, okay.
För att då var det billigt. Men jag hade inte många spel till den. Och Xbox-originalet har jag aldrig ägt.
Nej, men många spel som jag bara, det där liksom, som GameCube-spelare då, så var det liksom, de spelen önskar jag att jag kunde spela. De kom liksom till PS3 i någon form, liksom typ God of War och Metal Gear Solid och Ratchet och Sly och så att nej.
Ja, men det ska vi inte fortsätta prata om. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Är det rekord nu, eller?